Varmt välkommen till Utrikespodden. Det här är Sebelon och i det här avsnittet av podden har jag intervjuat Simona Mohamsson som i somras kom ut med boken Hongkong RIP som handlar om demokratiaktivismen på Hongkong och den större frågan om Kinas ambitioner i världen. Trevlig lyssning. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time. The peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Simona, varmt välkommen till Utrikespodden.
Tack så jättemycket.
Min första fråga är, vem är du och varför har du skrivit boken Hongkong RIP?
Jag var så himla arg. Och kanske om jag ska vara lite ärlig så kände jag att det började bli lite för tungt att bära allting själv. Alla de berättelser vi hade fått när vi hade besökt Hongkong. Så då kändes det att jag behövde prata om det. Sen var det kanske inte just en bok som jag hade tänkt mig. Men det var andra som pushade mig till att skriva ner berättelserna. Och vem jag är, ja, den är väl alltid den svåraste frågan i intervju. Det är bra att du börjar med de svåraste först. Jag är en gammal ungdomsförbundare från Liberala ungdomsförbundet. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Håller på med utrikespolitik har väl jag gjort alltid, men framförallt nu senaste åren har jag fokuserat på Kina och Hongkong, och jag är en del av IPAC som är en parlamentarisk överskridande organisation som jobbar med hur vi som demokratier ska, vilken syn vi ska ha gentemot Kina och hur vi ska arbeta kring det. Så där är jag en del och hjälper våra medlemmar här i Skandinavien att ta fram policy. Så det är vad jag gör. Och sen är jag lite på fritiden också kommunpolitiker, bara för att inte bara hålla på med utrikespolitik.
Och om du fokuserar på Hongkong, varför har Hongkong varit så viktigt för Kina? Och varför är Hongkong så viktigt för övriga världen?
Alltså Hongkong har ju både historiskt sett varit en port mellan öst och väst för handeln. Mycket på grund av sin geografiska plats. Det är det fortfarande till stor del. Man kan ju se att Hongkong har vissa skattelättnader gentemot, om man tittar istället på Kina när det gäller många länder. USA är ett exempel på det, att man har andra, det är en ganska viktig del för att fastlandskina både ska få in varor men också få ut det. Sen har det också blivit ett finansiellt centrum för Kina. Så Hongkong är ganska avgörande, både på grund av sin geografi och kanske, om man får blicka lite framåt, kan bli ännu viktigare geografiskt, även om det skulle vara så att det fortsätter hetta till säkerhetsmässigt i området, så är även Hongkong väldigt, väldigt viktigt.
Och i fokus i din bok är den här så kallade nya säkerhetslagen som var väldigt omstridd i Hongkong och som bara rätt nyligen blev lag och fortfarande väldigt kontroversiell. Kan du
beskriva för våra lyssnare vad den här säkerhetslagstiftningen är för något, vad den innebär och varför så många som bor i Hongkong har reagerat så starkt emot den här lagstiftningen?
Ja, man kan ju säga en sak. Kommunistpartiet är väldigt bra på att skriva väldigt vaga lagar, och det är väl det som är med säkerhetslagen, att egentligen skulle allting kunna vara olagligt för att den är så vagt skriven. Allt som kan uppfattas som ett hot mot den nationella säkerheten, alltså mot lojaliteten mot Peking och kommunistpartiet, eller som kan uppfattas som att du arbetar tillsammans med utländska NGOs eller lagstiftare, är då en del av den här säkerhetslagen. Ett vitt papper skulle kunna vara olagligt. Om man frågar du som lyssnar, när du senast använde ett paraply, vad du använde det till, kanske för att skydda dig från regnet både i Göteborg eller i Stockholm eller vad det nu är. Ett paraply skulle kunna vara olagligt för att det är en symbol för demokratirörelsen. Så det är ganska långtgående, och det stannar inte vid att man bara har implementerat lagen, utan man har ju även nu sett till att det är tjänstemän från Fastlandskina som har kommit och satt upp olika sådana säkerhetskontor som ska hjälpa till att implementera det. Det finns ganska många liksom delar från det gamla kolonin och gamla avtalet mellan britterna och Kina som man ingick 1997, om att ha kvar vissa domare, exempelvis i domstolen som är brittiska. Man har börjat liksom peta bort vissa domare när det gäller vissa rättegångar för att man vill att utgången av de här domarna ska vara någonting speciellt. Så det här handlar om väldigt många olika delar. Det handlar allt från rättsväsendet till och med till kulturen. Man har börjat censurera olika filmer. Så det här är ju den här stora idén också om vad Kina försöker göra. De försöker inte bara ta Hongkong, utan de måste också forma om en hel generations idé om hur deras liv ska vara. För många hongkongare är deras liv, deras drömmar och förväntningar på hur de ska leva livet mycket mer likt mitt och ditt än fastlandskineser. Och det är väl det de behöver forma om genom olika nya läroplaner eller ny censur på film i enlighet med säkerhetslagen. Så säkerhetslagen kommer vi se användas till allt, tänker jag.
Och om vi bara bredda bilden lite grann för våra lyssnare. Kan du ge lite bakgrundsinformation till den här unika status som Hongkong har haft konstitutionellt gentemot övriga Kina? Fram till 1997 så var det en koloni tillhörande Storbritannien. Sen lämnades Hongkong tillbaka till, eller man kan debattera exakt begreppet, men Hongkong blev en del av Fastlandskina, eller Folkrepubliken Kina, men med vissa så här konstitutionella särdrag. Kan du beskriva det lite grann och hur det här kopplar in till den här säkerhetslagen?
Ja, men du förklarade väldigt bra. 1 juli 1997 så hissade de brittiska soldaterna ner flaggan för sista gången. Och då blev ju hongkongare lovade att under 50 år framåt, från den dagen till 1 juli 2047, så skulle inte egentligen, då skulle de ha den semidemokrati som man kan kalla att de skulle ha kvar det. Så egentligen, och det är det man kallar ett land, två system, alltså att man skulle ha kvar det här avtalet där ändå Hongkong har en särstat i Kina, eller liksom i relation till Fastlandskina. Och bara för att kanske, om jag får, nu har du ändå breddat det, så då kan jag visa liksom lite på vilken vitt skillnad det faktiskt är mellan Hongkong och Kina. Det är så här, de talar inte samma språk. I Hongkong pratar man kantonesiska, i Kina pratar man förenklad kinesiska eller mandarin. Man har olika valutor. Det är några av de här liksom, saker som du kanske märker av. Du behöver ett visum för att kunna ta dig in i Kina, även som Hongkong bor, och detsamma åt andra hållet. Men det finns ju också skillnader i de här ganska grundläggande demokratiska grejerna. I Hongkong så har det har funnits fria medier, och jag säger det har funnits för att även om man har haft ett 50-årigt avtal att det här ska finnas kvar, så har vi sett att det är en del av säkerhetslagen har varit att exempelvis censurera media. Man har lagt ner ett av de mest prodemokratiska tidningen, har man genom säkerhetslagen tystat ner. Man har haft en relativt fri sociala medier, man har kunnat twittra, använda Facebook. I fastlandskina har man ju olika egna sådana plattformar. Domstolarna som jag nämnde innan är också ett exempel där man fortfarande hade en domstol som skulle efterliknas många av våra ideal av en liberal demokrati. Att alla har rätt till en rättvis domstolsprocess. I Kina så ser man ju ganska tydligt att det är kontrollerat av kommunistpartiet. Och kanske ett av de mest viktiga, det är att man hade val. Och relativt fria val, om man får säga så. Man hade ändå möjlighet att rösta mellan olika kandidater och olika partier till det som är Hongkongs parlament som heter LegCo. Sen kan man ju säga att LegCo är sammansatt på ett sätt att man bara röstar på ungefär liksom 49% av platserna. 51% av platserna är olika, tillhör olika skrån som då får välja. Så det är alltid, Peking ser alltid till att de har 51%, men det är ändå viktigt att så här, 49% har man tidigare kunnat rösta till. Och det här sista som jag säger är kanske det som har varit mest synligt när det gäller den nya säkerhetslagen. Man har förbjudit kandidater från att ens ställa upp i provval. Man har tvingat ut prodemokratiska kandidater från sina platser i det här parlamentet. Och då tänker jag, då har man ju inte så mycket kvar egentligen av det här 50-åriga avtalet. Då är ju det borta om du inte längre har relativt fria val, om du inte längre har tidningar. Har du verkligen någon demokrati kvar? Finns det pressfrihet om det inte finns någon fri press kvar? Och jag skulle säga att ja, det som var avtalat finns, det har man redan brutit genom den här säkerhetslagen.
Och i de här demonstrationerna som vi sett de senaste åren så har ju unga människor varit väldigt, väldigt framträdande. Och i din bok så intervjuar du och samtalar med många av ledande demokratiaktivister som är i vår ålder, eller kanske till och med yngre i vissa fall. Vad är det som har motiverat dem att ta den här enorma fighten mot den stora kinesiska staten?
Ja, du målar ju också upp en bra bild. Det är verkligen barn som står emot en gigantisk stat. Det finns ju en gång i boken som man bland annat vittnar hur en 13-årig innan han går till demonstrationen skriver sitt testamente och rullar det och lägger det i väskan. Och jag tror att det är lite att man känner att det här är det sista slaget. Att det är nu man måste kämpa för det. Inte med någon bitterhet på tidigare generationer, utan mer att man, den här aggressionen från Kina har ju blivit allt tuffare och har synts i fler del av deras liv. Så det är därför de har slagit tillbaka. Men det är ju som du säger, det är ju en väldigt ojämn fight. Vi pratar om barn, unga liksom som...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
som med molotovcocktails och stenar försöker hålla borta polis som har vattenkanoner, gummikulor och pepparspray. Och det är en, ja, det är en liten ojämn fight, men de gör det för att det här är deras hem. Och de är beredda, som det återkommande sägs i boken, faktiskt att dö för sitt hem. Precis som jag tänker att både jag och du har engagerat oss på olika sätt för det vi tycker är viktigt och för hur vi ska göra samhället bättre. Skillnaden är bara att vi inte behöver utstå risken att kanske hamna i fängelse eller dö.
Och hur ser de här aktivisterna på Hongkongs framtid? Som du beskriver, det har varit en väldigt ödesmättad kamp, och nu har kommunistpartiet och regimen i Peking lyckats tvinga igenom den här säkerhetslagstiftningen, och vi ser, som du tidigare beskrev, hur man implementerar den väldigt godtyckligt, vilket ju det är ju en del av designen, så att säga. Hur ser demokratiaktivisterna på Hongkongs framtid, och om man kan också bredda det, liksom, hur ser de på framtiden med Kinas relationer med omvärlden?
Jag tror det man märker är ju att många aktivister ställs inför valet. Ska jag stanna och riskera att leva med risken att hamna i fängelse? Eller ska jag fly och då leva i ensamhet? För väldigt ofta när man flyr så måste de bryta kontakt med sina nära och kära. Och den ställs de inför hela tiden, och aktivister de här, och väljer olika. Det man kan se väldigt tydligt är att den unga generationen, eller framförallt demokratiaktivister generellt, är ju egentligen inte helt heller överens om vad de vill med Hongkong. Vissa vill ju att det ska bli en självständig stat. Vissa vill att Hongkong, att man bara egentligen ska se till att det 50-åriga avtalet ska liksom, att man ska följa det, och sen får man väl kanske rösta om framtiden. Så man kan ju också säga så här, det är ju ingen enhetlig grupp av människor som är överens om exakt vad Hongkong borde vara, men de är överens om att vad Kina gör är fel och att deras frihet håller på att försvinna. Att de lever liksom i en liten glasbur där luften håller på att ta slut. Och det är ju lite unikt med andra, om man jämför med andra demokratirörelser, tänker jag att ofta så har man lever ju i diktatur eller i ofrihet, och så försöker man slåss för frihet. Här pratar vi om människor där deras frihet sakta börjar liksom försvinna, och där de försöker ropa efter hjälp. Och det är väl lite så vi kan se om, på den andra frågan, hur ska vi se på det? Och hur ser hongkongarna själva på sin roll? Jag tror att hongkongare är medvetna om att det som har hänt i Hongkong har gått så pass långt att det är svårt kanske att få det att bli tillbaka till det en gång var. Det kanske går att ta striden i framtiden, och det är därför många organiserar sig internationellt. Men jag tror att den viktigaste lärdomen är, kan vi se Hongkong som ett fönster in i vad kommunistpartiet vill göra i sitt närområde? Taiwan blir nästa kanske. Men också deras den här socialistiska drömmen, som de också är väldigt tydliga med, att de är inte intresserade att det bara ska vara en grej inom Kinas gränser, utan det här är något som ska exporteras till världen liksom.
Och då blir den direkta följdfrågan på det: vilka slutsatser tycker du att vi i Sverige, i Europa, i den slags demokratiska världen borde dra från nu det vi sett i Hongkong, och relatera det till vår övergripande relation med Kina, och hur vi ska se på Kinas roll i det internationella systemet?
Men jag tycker att det första är väl den kanske allra vanligaste, det är så här, är värderingar det vi tycker är viktiga, eller är plånboken viktigast? För det är ju, det kan man ju ge kommunistpartiet, och Kina har ju varit väldigt bra på att sätta många länder i ett beroende som gör att man blir ganska handlingsförlamad, för att repressalierna blir så pass stora, vilket har gjort att många länder backar ifrån det, för att det blir man, det kan vara så att en viktig industri behöver lämna en stad, så det är inte bra för att bli ombald exempelvis. Det finns ju många såna exempel. Sen jag tycker ju ändå mig höra en tuffare ton gentemot, eller en mer självkritisk ton gentemot vilken relation vi ska ha till Kina. Exempelvis på EU-nivå, att man ska ha olika Magnitsky-lagstiftning som gör att vi kan gå direkt på vissa ledare. Och där kan man ju komma ihåg att alla som är en del liksom, allt från ambassadörer som är ute hos oss till företagsledare, de är en del av kommunistpartiet. Det finns inget fritt företagande i Kina, utan alla liksom företag är en del av Kina. När som helst som partiet bestämmer sig för det, så kan man ju ta partierna. Så Magnitsky-lagstiftning är ju en grej. Sen har man väl börjat prata om hur, blicka också utanför våra gränser. Vad har Kina bestämt sig för att ha för biståndspolitik? Exempelvis har man ju Belt and Road Initiative, där man ser hur de egentligen håller på med någon sorts ny kolonialisering, där de sätter fattiga länder i stor skuld. Vilken roll har vi för att de här länderna inte ska sättas i en position där kanske många viktiga mineraler eller naturresurser behöver ges? Så jag tror att så här, självkritiken har ökat, och jag tror att det kommer innebära en förändring. Och man kan ju se bara senaste dagarna, när den här kommer ut, så har det kanske gått en vecka sedan, ja, men USAs ubåtskontrakt med Australien. Det visar ju också på liksom en liten, ja, man kan ju tycka vad man vill om den här upprustningen, men det är ju en förändring, tänker jag, i hur man ser Kina som ett hot, och kanske framförallt också som ett säkerhetshot.
Och det här, min sista fråga, är egentligen på många sätt orelaterad till det vi fokuserar på, det här med Hongkong. Men det finns även kopplingar, vilket jag tror du kommer komma in på i ditt svar. NSN, och det här kan jag informera våra lyssnare om, att sen IPCCs senaste rapport kom i somras, så har vi landat i, Axel och jag, att vi ska göra mer för att uppmärksamma klimatförändringar i podcasten. Och sättet att göra det är inte bara att ha enskilda avsnitt då och då som när man pratar om klimatförändringar, utan det är att försöka integrera det i varje gång vi berör ett särskilt land eller en region, att titta på hur klimatförändringar formar den regionen, även och titta på hur man gör där för att klimatanpassa, eller man har för slags klimatpolitik. Och Kina är ju en enormt, enormt viktig aktör och spelare när det kommer till klimatförändringar, den största utsläppsaktören i världen. Har du någonting du kan dela med Simona, sett till Kinas klimatpolitik och vilket klimatavtryck som Kina gör, och hur de agerar för att fullfölja sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet?
Ja, verkligen. Kina kommer ju vara avgörande framöver. Jag tror att det är väl också lite ibland den bristen på press på Kina när det gäller det. Man kan ju se att Xi Jinping har varit väldigt tydlig med, när det gäller utsläppen, att just nu kan de inte backa, för att det är en så pass viktig del av tillväxten att de utsläppen kommer fortsätta och vara som kanske högst till 2030, har Xi Jinping sagt. Men han har också sagt att Kina har som mål att till 2060 vara klimatneutralt. Sen kan man ju säga att för att vara ett kommunistparti som oftast brukar ha väldigt tydliga planer och hur de här planerna ska genomföras, så har man inte sagt hur man ska komma till att 2060 vara klimatneutralt, utan man har bara sagt att det är ett mål då. Och det kanske går liksom lite emot, för att man fortsätter bygga kolkraftverk som är en ganska stor och viktig del energikälla. Så det kommer bli spännande, tror jag, att se hur lång tid det tar innan man det blir liksom en stor fråga, kanske som vi kommer se i femårsplanen, att ha en större del än bara tillväxt och tillväxt liksom, och synen på de ekonomiska frågorna, tänker jag.
Bara två korta frågor. Du nämnde dels Xi Jinping, och jag tänkte att alla kanske inte har koll på vem den här herren är för någon, så du får gärna berätta vem han är. Och sen också nämner du femårsplaner, och jag tror alla som inte är helt bevandrade i planekonomi inte har kanske full koll på vad det innebär, så om du kan förklara de två vore det jätteuppskattat.
Du, ja, fasiken vad bra du är. Man kan inte vara Xi Jinping, ja, hur ska man förklara honom? Han har ju numera tagit på sig väldigt många olika roller i kommunistpartiet. Han är generalsekreterare för kommunistpartiet, alltså typ partiordförande. Han är också ordförande för den militära delen, och han är Kinas högsta ledare. Man kan säga att han är allt i allo, men inte på det lika mysiga sättet som man kanske tänker sig. Och Xi Jinping, om jag lite får gå ut där, det som är intressant med honom är att han har verkligen skapat sig själv till en ganska viktig status. Det är väldigt få tidigare ledare som har haft alla de roller han har haft. Han har till och med tagit bort den bortre gränsen för hur länge man kan sitta som kommunistledare. Och då säger sig liksom vilja skapa den här moderna socialistiska drömmen. Är det ena. Femårsplaner är ju hur kommunist, det är egentligen vilken viljeinriktning och vision kommunistpartiet har för både Kina inrikes men också för Kinas roll utrikes. Så väldigt ofta när folk säger så, men är man inte förvånad över det som sker i, om vi tar tillbaka till Hongkong? Nej, för att det går att läsa, man ändrar allt från hur man benämner olika saker, allt Taiwan kan man ganska tydligt se att det blir nästa offer. Så i de här femårsplanerna skulle vi från omvärlden kunna utläsa vad Kinas planer faktiskt är, för de är ganska tydliga med vad deras planer är. Var det en bra förklaring?
Det var en jättebra förklaring och bra avslut på ett väldigt intressant samtal. Tack Simona, tack så mycket för det här intervjun. Och jag vill tipsa alla våra lyssnare om att läsa Hongkong RIP, som då handlar om Hongkong och dess framtid. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/news ad free. That's Amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.